God morgon. Har ni biblar med er får ni gärna slå upp 50 Mosebok. Vi kommer att läsa det ganska sent in i predikan, men det är alltid bra att man har hittat fram till det innan. Jag tror vi står upp och så ber vi tillsammans. Fader, tack för att du låter oss samlas tillsammans som din församling och tillbe dig och be till dig och förstå ditt ord, Herre. Kom och tala till oss idag och upplys oss och lär oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill tala om tro idag. Det här ordet tro. Och det är just med tanke på hur Matteus, Markus och Lukas och även breven använder det här ordet tro. För det talas mycket om tro i samband med bön. Tro i samband med att människor kommer fram till Jesus och ber om ett helande, eller man ber på andra, om andra saker, så och så liksom säger Jesus, han talar mycket där om tro. Jag har försökt att studera det här under väldigt många år. Vad menas med det här ordet tro i samband med det här? Och jag tror att det här kan skapa en del frustration eller kanske till och med ångest hos oss, därför att vi har ju det här, vi ber om saker och ibland får vi det vi ber om, ibland får vi inte det vi ber om, och så har vi det här med tro och så har vi hört en massa undervisning, så undrar vi hur liksom, vad exakt är det att tro när vi ber? Och jag tror att det till viss del, den här förvirringen till viss del kommer av att vi inte läser det Jesus säger i ljuset av hela Bibelns röda tråd om tro. För att tro är inte något som bara tillhör Nya testamentet. Det finns i allra högsta grad i Gamla testamentet. Det använder ibland andra ord, men det finns där från början. Första Mosebok till slutet i Uppenbarelseboken. Tro är liksom ett grundkoncept i hela Bibeln. På det sättet. Och det vi ska göra idag är att vi ska gå tillbaks till 50 Mosebok, till ökenvandringen. Där Israels barn har fått lämna Egypten och de är ute i öknen. Och så sker en massa saker där. Och när vi läser Bibeln så ser vi att i början av andra Mosebok så ser vi att Israels barn är i Egypten. De har varit där länge, de har blivit väldigt många och så plötsligt så har det kommit en farao som har förslavat dem. De är slavar i Egypten och de lider och de gråter och mår absolut inte bra. Och så kommer Gud, han utväljer Moses och Moses skickas dit. Och det är som att de knappt känner Gud. Alltså de vet att de har några patriarker som heter Abraham, Isak och Jakob och att de tillbad någon sorts Gud. Men man får nästan känslan av att Gud presenterar sig för dem som någon sorts ny Gud liksom. Och säger att jag vill bli er Gud. Det här är ett folk som inte har en egen Gud. De har inget eget land. Så han säger, jag ska befria er från Egypten. Ta ut er och ge er ett land. Och vara er Gud om ni köper det. Jag tror inte de hade så mycket val. Men det lät i alla fall som att de skulle sluta ett förbund med varandra. Så. Och så kommer de över, han räddar dem över Röda havet. Och så kommer de till Sinai berg. Och där ska de då sluta det här förbundet. Och det han gör när han säger att jag vill vara er Gud och ni ska vara mitt folk är att han säger att jag vill ta hand om er. Jag vill ta hand om er. Jag vill säkra upp ert liv. Och han vill ju naturligtvis då att de skulle lita på det här. Det är ju det som är grejen liksom med ett förbund. Jag erbjuder mig att ta hand om er och ni ska följa mina bud och ni ska lita på mig. Och första budet är, gå inte till några andra gudar och be om hjälp. För jag vill ha monopol på er så att säga, på att hjälpa er. Så att de ska då lita på att Gud kan ta hand om dem. Och där direkt så har vi tro. Och det intressanta är att för människor som läste det här under antiken så var det här självklart. Därför att det var så gudar fungerade. Vare sig det var romare eller grek eller galater eller vad det nu kan ha varit för någonting. Så hade du gudar och du ville ha hjälp av dem och du litade på att de skulle hjälpa dig. Tro liksom fanns där i detta med när man skulle relatera till gudar. För de skulle ju hjälpa en. Så liksom det är inget nytt koncept, det är inget kristet koncept på det sättet egentligen. Utan det är ett grundläggande koncept så. Och det hela bygger ju då på, och det här är någonting som vi behöver begripa. Att livet då liksom nu är skört. Våra liv är sköra. Även om man på den tiden gjorde allt man kunde för att bedriva ett jordbruk eller bedriva boskapsskötsel. Om man var nomad eller bedriva fiskeriverksamhet för att försörja sig, så var det mängder av faktorer som man inte hade kontroll över. Fast man försökte säkra upp på massa sätt så fanns det så mycket som kunde gå fel. Vädret behövde vara bra. Vädret var ju otroligt viktigt. Torka var ju dödshot. Fiskstimmen behövde befinna sig på rätt ställe. Boskapen behövde klara sig från sjukdom, rovdjur och så vidare. Och själv kunde man drabbas av sjukdom eller ormbett eller stress eller andra saker som kunde liksom förstöra ens förmåga att försörja sig. Och så kunde man dö. Och då har vi inte ens nämnt allt det otyg som andra människor kunde orsaka en. För det fanns ju fiender, det fanns ju bedragare, det fanns ju massa saker som människor kunde göra. Allt det här kunde de inte kontrollera. Och det var här som gudarna kom in. Det var det som gudarna skulle säkra upp. Att när jag har gjort det jag kan och inte kan kontrollera mer, då måste guden komma in och ta vid. Och det här är det som jag tror är grunden för tro. Det är det som när Jesus talar om tro så faller han hela tiden tillbaks på den här grundsynen på tro. Att vi människor är oförmögna att kunna ha kontroll över våra liv. Och därför måste Gud ha kontroll över våra liv. Det här är liksom fundamentet för hela tanken kring tro. Okej, nu tar vi oss tillbaks till öknen igen. Så vi har det här förbundet som har upprättats och Gud säger, ja, jag ska bli er Gud. Och så har Moses då slutit det här förbundet och Israels vägnar, och så går han ner. Och det första han ser när han går ner är att Israels barn har byggt sig en avgudabild som de håller på att be om hjälp ifrån. För de blev rädda för Moses var borta så länge. Så det första som händer är att de misshagar Gud genom att inte lita på honom så. Och så fortsätter. De blir hungriga och knotar och gnäller och törstiga. Och de är jätterädda att de inte ska klara sig där ute i öknen. Och de hotar att göra myteri mot Moses och vill återvända tillbaka till Egyptens köttgrytor. Och man kan ju förstå dem. De var ju rädda där ute i öknen liksom. Hur ska vi klara oss? Det är väldigt långt tillbaka till Egypten och vi har så här lite mat kvar. Vi gör våra konsekvensanalyser. Hur ska vi klara oss? Och så litar de inte på Gud på det sättet. Och när de kommer fram till det förlovade landet som Martin berättade för ett tag sedan, så skickar de ut spejare in i det förlovade landet. Och Gud har sagt att ni kommer få det här landet och det är fantastiskt. Och de säger, ja, men det finns ju jättar där. Så de blir ju jätterädda för det liksom. Och då kommer det intressanta. Vad gör Gud? Han skickar tillbaks dem ut i öknen. Och sen kommer en grej som jag aldrig begrep förr i tiden, men blev klart för några år sedan. Han säger så här: okej, ni får vara ute i öknen i 40 år. Ni får stanna där. Sen så får vi göra ett nytt försök. Varför det? Varför skulle de vara ute i öknen i 40 år? Ja, dels så skulle den här vuxengenerationen dö. De kunde ju inte tro på Gud. Så de skulle dö ut. Och så skulle deras barn hinna växa upp och bli den nya generationen. Okej, det här låter ju märkligt. En intressant pedagogik. Och det här gör Gud på grund av en intressant sak. Han har den här barnagenerationen då som ska växa upp. Okej? Och de, var får de bo? De får bo ute i öknen. Öknen är deras hem. Och när vi tänker på öken, då kanske vi liksom tänker på upptäcktsresande nere i Sahara som har virrat bort sig och i 50 graders hetta och så dör de inom 24 timmar. Liksom öknen är farligt på det sättet. Jag tror inte Sina i öknen hade det hotet över sig. Öken har mycket att göra med att det är öde, att det är torrt. Kanske mer än värme. Så det som är speciellt för en öken i det här sammanhanget är att i en öken så kan inte en jordbrukare försörja sig. Du kan inte odla din egen mat. Du kan inte se till att du själv överlever. Det här är innebörden i ökenvandringen. Att de var tvungna att leva i 40 år utan att kunna försörja sig. Hade de varit några färre, alltså kanske ett 50-tal personer, hade de kunnat ta boskapsjordar och sånt där. Men de var ju över 1 miljon människor. Hur skulle de kunna försörja sig på boskapsjordar? De skulle typ äta upp hela Sina i öknen. Så att man kunde inte försörja sig. Så vad tänker Gud när han står där? De står där innan de ska gå in i det förlovade landet. Och de har inget tro alls på att Gud kommer att hjälpa dem. Och han säger okej, tillbaks ut i öknen. 40 år utvisning liksom. Vad tänker Gud då? Hur har han planerat att de ska överleva? Jo, Gud skickar manna. Och han skickar efter ett tag när de tröttnar på vegetarisk kost så skickar vaktlar, en sorts fåglar som de får skjuta ner och steka och äta. Och så låter han vatten komma ur klippan och lite såna grejer. Alltså det vi ser i berättelsen om ökenvandringen är att Gud matar dem. Han håller dem vid liv. Man vet inte vad manna är. Man har försökt liksom hitta någon sorts förklaring på manna. Men manna var en övernaturlig mat som Gud lät regna ner på natten. Och som de kunde samla ihop och äta. Och den smakade som korianderfrön, tror jag det står någonstans. Och såg ut som harts. Ni som spelar fiol vet vad harts är. Och tänker in i den här situationen, de här barnen nu då, som växer upp i öknen och får vara med om varje morgon att Gud har gett dem bokstavligt talat mat. De blir matade av Gud. Tänk ett Israels barn och så Gud som sticker ner en sån här plastsked och de har haklat på sig och han matar dem varje dag för att se till att de överlever. I 40 års tid. Vad gör det här med en människa som får övernaturlig mat varje dag i 40 år? De lär sig att lita på Gud. Så tänk den generation som sen ska vidare liksom och inta det förlovade landet. De har lärt sig att tro. Därför att Gud har fört ut dem, gjort dem helt oförmögna att kunna försörja sig själva och sen matat dem varje dag i 40 år. Nu ska vi läsa texten. Femte Mosebok, kapitel 8, vers 2-3. Hela kapitel 8 är helt super lättläst, om ni vill läsa det hemma sen. Otroligt sådär lätt att predika över kapitel 8. Det är inte alltid GT som är det, men kapitel 8 är helt fantastiskt faktiskt. Jag läser från Nubibeln, och vi har texten där på skärmen. Kom ihåg hur Herren, din Gud... Jag ska säga det här. Det här är alltså 50 Mosebok i slutet på ökenvandringen, strax innan de ska inta det förlovade landet. Så det här talar han alltså till det nya generationen som har växt upp. Kom ihåg hur Herren, din Gud, ledde dig genom öknen i 40 år. Och de bara, ja, vi kommer ihåg det. Det är det vi lever i just nu. Hur han ödmjukade och prövade dig för att se om du tänkte följa hans bud eller inte. Han ödmjukade dig genom att låta dig gå hungrig för att sedan mätta dig med manna. Något som varken du eller dina förfäder kände till. Han ville få dig att inse att människan inte lever bara av bröd utan av allt, som det står i hebreiskan, inte alla ord utan allt står i hebreiskan, som utgår ur Herrens mun. Jag läser en gång till. Kom ihåg hur Herren din Gud ledde dig genom öknen i 40 år. Hur han ödmjukade och prövade dig för att se om du tänkte följa hans bud eller inte. Han ödmjukade dig genom att låta dig gå hungrig för att sedan mätta dig med manna. Något som varken du eller dina förfäder kände till. Han ville få dig att inse att människan inte lever bara av bröd utan av allt som utgår ur Herrens mun. Alltså det här livet där ute skulle få dem att förstå att deras framtid hänger inte på hur bra de plogar, hur bra de sår eller hur bra de skördar. Han tog bort deras egen förmåga att kunna klara sig själva. Han låter dem hungra. Han låter maten börja ta mer och mer slut. De börjar liksom så här, vad heter det, hushålla med de få portioner som är kvar. Han låter liksom hungern växa sig på. Han låter liksom den isande insikten komma att de håller på och ska dö. Och sen så ger han dem manna. Ja, faktiskt så var ju poängen någonstans att de skulle börja ropa till Gud efter hjälp. Men det gjorde de ju inte de första generationen då. Men den senare generationen, de vänjer sig vid det här. De vänjer sig vid att be till Gud, håll oss vid liv och Gud ger mannat över natten som de plockar upp sen på morgonen. Det är intressant också att de fick ju inte spara manna. De fick ju inte lägga undan manna liksom inför kommande dagar. För då ruttnade det eller maskar eller någonting sånt där, va? Utan de skulle ju dagligen förvänta sig att nästa morgon så finns det ny mat ifrån Gud. Så efter ett tag så slutar de ju ropa efter Egyptens grytor. Efter ett tag så slutar de hota med att göra myteri. Det är lite strul så där under de här 40 åren fram och tillbaka. Men det växer fram. En tillit till Gud. Och när vi sen ser att de ska invadera det förlovade landet så ser vi att de protesterar inte. Liksom. Nu går jag över Jordan, nu intar vi Jeriko. Liksom. Och Gud säger, gå runt där ett antal gånger och sen så kommer allt. Och, ja, han säger inte vad som händer, men allt ramlar ju ner och så kan de invadera hela staden och sådär, va. Det blir ju trosfolk där i början. Så det avtar ju efter några generationer. Men där när de går in så har de ju byggt upp en tillit till Gud. Förstår ni tanken? 40 år i öknen. Spoonfed, alltså matade av Gud. Dag ut och dag in så matar Gud dem. För att de ska lära sig att lita på Gud. Vad säger det här oss? Vi är också sårbara människor. Vi tror inte det ibland. Vi bygger upp ett samhälle som ska liksom säkra upp livet på massa olika sätt. Och vi har liksom ett kontrollbehov, om ni har tänkt på det någon gång. Att liksom, vi behöver ta kontroll över våra omständigheter för att kunna säkra våra liv och sådär. Det är så vi fungerar, vi människor. Men i själva verket så är vi väldigt sårbara. Jag tror att det här är någonting Gud gjorde med flit. Om vi går tillbaka till Edens lustgård. Om vi går tillbaka ända till början av Bibeln, till Edens lustgård. Så ser vi hur Gud skapade människan. Och vad gjorde han med människan? Lät han henne dimpa ner på jorden och sätta igång och försörja sig själva? Jag vet inte om ni har spelat Minecraft någon gång. Har ni gjort det? Ett roligt tv-spel, dataspel. Där man, väl otroligt fult är det. Men när spelet börjar så befinner man sig plötsligt där. Och man har ingenting och man står där i ett landskap och så ska man liksom, man har ett antal minuter på sig innan man kommer börja bli hungrig och så småningom dö. Och då måste man innan den tiden och innan natten kommer, för då finns det farliga grejer, så måste man liksom börja bygga sig ett hus och börja plocka, ja, försörja sig på något sätt så. Liksom så. Men det var inte så Gud gjorde. När han skapade människan så satte han inte ner henne på jorden, han anlade först en trädgård. Och så la han människan, eller ställde människan i trädgården. I Första Mosebok kapitel 2. Och det här har en väldigt djup betydelse. Därför att han hade gett dem sin försörjning. Sen skulle de vårda den här trädgården, liksom trädgårdsmästare och sådär, va. Men de hade inte gjort grovjobbet. Gud hade gjort grovjobbet. Och det här, vi människor är ju väldigt annorlunda jämfört med andra djur på det här sättet. För ser du på en bladlus, så fort, jag tror att det är så här i alla fall, så fort den kläcker sitt ägg och hoppar ut, så sätter den igång och äter och klarar sig själv. Den behöver ingen mamma eller pappa. Men så fort ett människa föds så ligger den där, och om den inte får mat och grejer i den och kör 4 timmar eller någonting, så lever den ju inte längre. Människan föds sårbar, skör, i behov av stor undsättning och hjälp. Det här är människans natur, att vi är i behov av konstant hjälp. Och människans grundtillstånd är alltså att behöva Gud. Det finns så mycket faktorer runt omkring oss som vi inte kontrollerar. Och tanken från början är att Gud ska kontrollera de här faktorerna. Gud ska vara liksom grunden för livet. Och det här är liksom grunden för allt snack om tro. Det är min poäng idag. Att se er som de här israeliterna ute i öknen som inte hade kontroll över sina liv. Och hur Gud kom in och tog kontrollen kring deras liv. Så att de överlevde. Det här, jag kommer prata mer om tro nästa vecka. Men det här är liksom fundamentet. Att jag skrev något bra om det här. Jag tror att, ja, men vi tar den här texten, titta. Kapitel, eller vers 3. Där. Han ödmjukade dem genom att låta dig gå hungrig för att sedan mätta dig med manna. Något som varken du eller dina förfäder kände till. Han ville få dig att inse att människan inte lever bara av bröd utan av allt som utgår ur Herrens mun. Alltså alla Guds beslut. Gud skapade, ni vet, genom sitt ord så. Att inse att vi är sårbara och att våra liv hänger på Guds nåd. Det här är grunden för tro. När någonting händer, för det finns så mycket vi inte kan kontrollera, otroligt mycket som vi inte kan kontrollera, så ska vår tillit ligga hos Gud som har sagt att han har kontrollen över våra liv. Det här är tro. Att det finns där som en djup tillit till Gud. Och det här sker ofta genom lidande. Det här sker ofta genom att Gud låter dem gå hungriga. Där har vi det. Gud låter dem gå hungriga ett tag. Och sen så kommer han in och hjälper dem. För att man ska förstå att Gud kan hjälpa mig. Så fort ni är med om ett lidande. Så fort någonting går fel. Så fort ni är oroliga. Så är det ett tillfälle för er att välja att tro på Gud. Och för varje gång ni gör det. Så stärks tron på Gud. Så. Och det här verkar... Det verkar ligga otroligt varmt om hjärtat för Jesus i evangelierna. Han är liksom så här frustrerad över att lärjungarna inte kan tro. Och han är jätteglad över den här romerska officeren som har sån stark tro. Liksom. Han verkar tycka att det här är så viktigt för oss människor. Att vi har den här starka tron. Varför det? Därför att det är det vi skapades till. Förstår ni tanken? Vi tar sista bilden också. Det här är som kommer samman, slutsatsen. Tron växer när vi inser hur lite kontroll vi har över våra liv och dess omständigheter. Och sätter vår tilltro till Gud att ta den kontrollen och säkra upp vår framtid. Det här är liksom budskapet. Så det är att sätta igång och försöka tro liksom när något går fel, det är liksom lite sent. Det här ska liksom ligga som ett fundament i hela våra liv, att vi inser att vårt hopp står till Gud. Jag ämnar någon gång i framtiden tala om klimatångest. Det är ju på tapeten just nu. Kommer jorden att gå under inom en generation liksom? Och hur ska vi möta det här som kristna? Och jag tror att det här är väldigt viktigt. Därför att för mig känns det så här med klimatångesten. För första gången, ja i och för sig, vi levde ju under kalla kriget, vi som är lite äldre, där det fanns ett kärnvapenhot hela tiden. Men nu är det som att det kan verkligen gå åt skogen. Hur ska jag möta det som kristen? Och så inser jag att det här, tron, det här med, vi har ingen kontroll, men vi litar på att Gud har kontroll över våra liv. Det här är ju ett ypperligt tillfälle att falla tillbaks på tron på Gud. Mer om det i framtiden. Låt oss be tillsammans. Fader, du som förde Israels barn ut ur Egypten och födde dem i 40 år. Du som är på gång med att ha sänt Jesus Kristus och upphöjt honom till kung och har gett honom makt över hela världen. Vi överlämnar våra liv, Herre, till dig. Vi anförtror dig i våra liv. Herre, jag ber att när vi oroar oss att vi ska komma ihåg att du har kontrollen över våra liv. Vi ska komma ihåg det här och vi ska bli övertygade om det. Herre, hjälp oss att tro på dig på det sättet. Herre, tack för att när du visar oss hur oförmögna vi är att kontrollera våra egna liv. Herre, tack för hjälplösheten. För att du påminner oss om att människan lever av allt som kommer ur din mun. Allt som du säger, allt som du beordrar. Herre, jag ber att vi skulle få en djup, grundläggande, trygg tillit till dig, Herre. Ända ner i hjärteroten. I Jesu namn.